Kapitel 8. Farliga ord. Först Bartains slott tornade upp sig framför dem i natten, brett och otympligt som en jättelik padda. Det tog upp lika mycket mark som en borg, men någon borg var det knappast. Det fanns mängder av höga, upplysta fönster där ljudet av musik och skratt sipprade ut. Inte desto mindre såg Rand vakter som stod överst i tornen och patrullerade vaktgångarna längs taken. Inga av fönstren satt nära marken. Rand gled ned från Röds rygg, slätade ut rocken och rättade till svärdet. Runt omkring honom satt resten av sällskapet också av. De befann sig vid foten av en bred, vit stentrappa som ledde upp till slottets stora, rikt utsirade port. Med sig hade de en eskort som bestod av 10 kinarier under ledning av Uno. Den enögde mannen utbytte en kort nick med Ingtar innan han tillsammans med sina män anslöt sig till de andra eskorterna en bit bort. Där stod ölet redan framdukat och en hel oxe grillades på spett över en stor eld. Resten av kinarierna hade fått stanna kvar, liksom Perrin. De som följde med till gästabudet måste alla ha någon anledning att komma med, och det fanns ingen för Perrin. Enligt Carhainsk etikett var en eskort nödvändig om man ville bibehålla sin värdighet, men det skulle ha verkat misstänkt med mer än 10 man. Rand var där eftersom det var till honom inbjudan varit skriven. Ingtar hade kommit med för att bidra med den prestige som skänktes av hans titel, medan Loyal gick dit på grund av att Ogier var ett eftertraktat umgänge i de högre Carhainska adelskretsarna. Harrin spelade rollen av Ingtars personliga betjänt. Hans egentliga uppgift var att försöka sniffa sig fram till mörkvännerna och trollockerna. Hittade han dem skulle förmodligen Valeres Horn inte vara långt borta. Mert knorrade fortfarande över den uppgift som hade fallit på hans lott. Han var där som tjänare åt Rand eftersom han kunde känna dolkens närvaro när han kom i närheten av den. Om Harrin misslyckades med att hitta mörkvännerna skulle kanske Mert kunna göra det istället. När Rand hade frågat om Varins skäl att vara med hade hon bara lett och sagt: för att hindra att ni andra råkar i bekymmer. När de var på väg upp för trappan muttrade Mert: jag förstår fortfarande inte varför jag måste låtsas vara betjänt. Han och Harrin gick bakom de andra. Bränner mig. Om Rand kan vara en furste så kan väl jag också ta på mig en stilig rock. Tjänare kan röra sig på många ställen dit en furste aldrig skulle komma, sa Varin utan att vända sig om. Och många adelsmän ser dem inte ens. Du och Harrin har era uppgifter. Var tyst nu, Mert, sköt Ingtar in. Om du inte vill avslöja oss. De närmade sig porten där ett halvdussin vakter med huset Damodrets träd och krona på bröstet stod posterade. Tillsammans med lika många män i mörkgrönt livré med samma emblem på ärmarna. Rand tog ett djupt andetag och räckte fram sin inbjudan. Jag är först Rand av huset Althor, sa han. Han kastade fram orden i en hast för att få det gjort. Detta är mina gäster. Varin Acer de av Bruna Aya. Först Ingtar av huset Chinova i Shainar. Loyal, son av Arendt, son av Halen, från Steading Shangtai. Loyal hade velat att namnet på hans Steading skulle utelämnas. Men Varin hade insisterat på att de behövde varje uns av formalitet som stod att uppringa. Betjänten hade tagit emot Rands inbjudan med en likgiltig bugning. Men för varje namn som Rand räknade upp ryckte han till. När han hörde Varins spärrade han upp ögonen. Ni önskas välkomna till huset Damodred, vördade furstar, sa han med halvkvävd röst. Välkommen, Acer de. Välkommen, vän Ogier. Han gjorde en gest åt de andra betjänterna att öppna dörrarna på vid gavel och visade in Rand och de andra med upprepade bugningar. Därefter lämnade han skyndsamt över inbjudningsbrevet till en annan livreklädd man och viskade något i dennes öra. Denne man hade en stor bild av trädet och kronan på bröstet av sin gröna rock. Eiser det, sa han, och bugade med hjälp av sin långa stav så djupt att huvudet nästan nådde knäna. Han bugade mot dem i tur och ordning. Vördade furstar, vän Oger. Mitt namn är Ersin. Var så goda och följ mig. I yttre hallen fanns bara betjänter, men Ersin förde dem till en stor sal där det vimlade av män och kvinnor ur adeln. I salens ena ände uppträdde en jonglör och i den andra änden visade en akrobattrupp sina konster. Från andra håll hördes röster och musik som vittnade om att detta inte var allt, vare sig vad gäster eller underhållning beträffade. De högättade gästerna stod i grupper om två, tre eller fyra. En del med bara män eller bara kvinnor, andra blandade. Grupperna stod alltid tillräckligt långt från varandra för att ingen annan skulle höra vad som sades. Man bar de mörka kläder som var typiska för Carhain. Men här hade alla band i klara färger, åtminstone halvvägs ned för bröstet, ibland hela vägen ner till midjan. Kvinnorna hade håret upprullat på huvudet i konstrika torn av lockar, alla olika. Och deras mörka kjolar var så breda att de skulle ha varit tvungna att gå sidlänges för att komma in genom en dörr som var smalare än dörrarna på slottet. Ingen av männen hade gässan rakad på soldatmaner, utan var allesammans långhåriga och bar sammetshattar, en del klockformiga och andra platta. Både män och kvinnor hade gräddvita spetsmanschetter, så vida att händerna nästan doldes. Ersin dunkade med staven i golvet och anmälde med hög röst de nya gästernas ankomst. Han började med Varin. Allas blickar riktades mot dem. Varin hade på sig sin brunfransade sjal, broderad med vinrankor. När det stod klart att en ACD var närvarande steg ett lågt sorl från gästerna. Jonglören tappade en av sina ringar, men det var ändå ingen som tittade på honom. Lajel blev föremål för nästan lika stor uppmärksamhet redan innan Ersin uttalat hans namn. Trots silverbroderierna på krage och ärmar verkade Rands helsvarta rock nästan stram vid sidan av Carhainiernas kläder, och hans och Ingtras svärd drog till sig många blickar. Det verkade som om de var de enda närvarande som bar vapen. Mer än en gång hörde Rand orden svärd med hägerns märke. Vissa betraktade honom med ilsken blick, och han misstänkte att det var de som han hade skymfat när han brände upp inbjudningsbreven. En smärt elegant man kom fram mot dem. Han hade långt, gråsprängt hår, och framsidan på hans mörkgrå rock korsades av olikfärgade band ända från halsen och nästan hela vägen till follen strax ovanför knäna. För att vara Carhainier var han mycket lång, bara huvudet kortare än Rand, och hans hållning fick honom att verka ännu längre. Hans sätt att hålla hakan lyft gjorde att han tycktes se ned på alla andra. Hans ögon var som svarta stenar. Han gav dock Varin en vaksam blick. Er närvaro hedrar mig, Eiser det. Bartain Demodreds röst var mörk och självsäker. Han lät blicken glida över de andra. Jag hade inte väntat mig att ett så framstående sällskap skulle gästa mig ikväll. Välkommen, först Ingtar och vän Oger. Han hälsade dem båda med en nickning. Bartains visste precis vilken ställning han hade. Och välkommen, unge först Rand. Man talar mycket om er i staden och även bland husen. Vi får kanske tillfälle att talas vid ikväll. Det framgick tydligt av hans ton att han inte skulle bli ledsen om inget sådant tillfälle yppade sig, och att han själv trots allt prat inte var imponerad. Men hans blick gled en aning mot Varin, Ingter och Loyal innan han återbemästrade den. Välkomna. En vacker kvinna kom och la en ringprydd spetsomvärvd hand på hans arm, och han lät sig ledas därifrån. Men medan han gick gled hans blick än en gång åt Rands håll. Den lågmälda konversationen kom åter igång och jonglören lät ånyo sina ringar snurra i en snäv cirkel som nådde nästan ända upp till det stuckaturprydda taket, minst 4 manshöjder över golvet. Akrobaterna hade inte gjort något uppehåll i sin föreställning. Nu hoppade en kvinna upp i luften från en av sina medarbetares kupade händer. Hennes inoljade hud glänste i skenet av 100 lampor när hon spann runt i luften och landade med fötterna i händerna på en man som redan stod på en annan mans axlar. Han lyfte henne med utsträckta armar samtidigt som mannen under gjorde detsamma med honom, och hon bredde ut armarna som för att motta publikens bifall. Ingen av Carehanierna verkade lägga märke till något av detta. Varin och Inktar gled in bland gästerna. Kinarien mottog en del misstänksamma blickar. Några tittade storökt på Aes Sedain, medan andra såg på henne ungefär som någon som plötsligt upptäcker en varg på armslängds avstånd. Den senare reaktionen kom oftare från män än från kvinnor, och en del av kvinnorna talade med henne. Loyal böjde sig ner för att säga något i Rands öra. Rand, det finns en port i närheten. Jag kan känna det. Menar du att det har legat en ogerlund här? Frågade Rand med låg röst, och Loyal nickade. Staddingsofu var ännu inte återfunnen när den planterades. I så fall skulle inte de ogier som hjälpte till att bygga Al Carhain Alin ha behövt en lund som påminde dem om deras städding. Förra gången jag kom genom Carhain var det bara skog här, och marken tillhörde kungen. Bartains lurade väl till sig marken genom någon intrig. Rand såg sig nervöst om i rummet. Alla pratade fortfarande med varandra, men det var åtskilliga som tittade mot honom och Ogen. Inktar syntes inte till, och Varin stod mitt i en klunga kvinnor. Jag önskar att vi kunde fortsätta vara tillsammans. Varin har ju sagt att det inte går, Rand. De skulle bli arga och misstänksamma och tro att vi försökte sätta oss på våra höga hästar. Vi måste stilla deras misstänksamhet tills Mert och Harrin har hittat vad de nu kan hitta. Jag hörde också vad hon sa, Loyal, men jag anser fortfarande att Bartains borde veta varför vi är här om han är mörkvän. Delar vi på oss är det som att be om att bli nedslagna. Varin sa också att han inte kommer att göra någonting förrän han har listat ut om det finns något sätt som han kan utnyttja oss på. Gör nu bara som hon har sagt. Aesir vet vad de gör. Loyal gick in bland människorna, och innan han hunnit gå 10 steg hade en krets av herrar och damer samlats runt honom. Andra gäster började närma sig Rand nu när han var ensam, men han vände sig åt ett annat håll och skyndade därifrån. Må så vara att Aesir vet vad de gör, men jag önskar att jag också gjorde det. Jag tycker inte om det här. Ljus. Jag önskar att jag visste om hon sa sanningen. Aesir där ljuger aldrig. Men ibland är den sanning man hör inte den sanning man tror. Han fortsatte gå för att slippa tala med ädlingarna. Det fanns många andra rum. Alla var fulla av herremän och deras damer, och överallt bjöds det på underhållning i olika former. Han såg 3 olika lekare i sina typiska mantlar. Ännu fler akrobater och jonglörer, musikanter som spelade på flöjter, hackbräden, lutor, fioler i 5 olika storlekar, 6 olika sorters horn, raka, böjda och hopringlade, och 10 olika storlekar på trummor, allt från små tamborer till stora pukor. När han passerade hornisterna tittade han extra noga, åtminstone på dem som spelade på snurrade horn, men instrumenten var alla gjorda i vanlig mässing. De skulle aldrig ha Valeres horn här ute, din idiot, tänkte han, såvida inte Bartains vill ha en massa döda hjältar som del av underhållningen. Han såg till och med en bard iklädd gul rock och silverprydda tairenska stövlar som flanerade från rum till rum, allt medan han plockade toner från sin harpa. Då och då stannade han och reciterade något på högsång. Han blängde föraktfullt mot lekarna och stannade aldrig länge i de rum där de höll till. Men förutom kläderna såg Grand ingen större skillnad mellan honom och dem. Rätt vad det var promenerade Bartains vid Rands sida. Genast bugade en livréklädd betjänt mot dem och sträckte fram sitt silverfat. Bartains tog en konstfullt blåst glasbägare med vin. Fortfarande bugande gick betjänten baklänges framför dem och höll fram brickan mot Rand tills denne skakade på huvudet. Då försvann han genast in i mängden. Ni verkar rastlös, sa Bartains och läppjade på sitt vin. Jag tycker om att gå. Rand undrade hur han skulle bära sig åt för att följa Varins råd. Han mindes vad hon sagt om hans uppförande inför den Amerlin-tronande och intog den gångstil som kallades katten korsar borggården. Det var den mest arroganta gångstil han kände till. Bartains läppar spändes och Rand tänkte att han kanske var allt för arrogant, men utöver Varins råd hade han ingenting alls att gå efter, så han fortsatte. För att i någon mån ta udden av det sa han med vänlig röst: Det är en trevlig fest det här. Ni har många vänner och aldrig förr har jag sett så många underhållare på samma gång. Det stämmer. Många vänner, instämde Bartains. Ni kan tala om för Galdrian hur många och vilka. En del av namnen kanske förvånar honom. Jag har aldrig träffat kungen, först Bartains, och jag förväntar mig inte att någonsin göra det. Naturligtvis. Ni råkade väl bara befinna er i den där lilla oansenliga byn av en tillfällighet. Ni var förstås inte där för att kontrollera arbetet med att gräva fram statyn. Ett omfattande företag, vill jag påstå. Ja, Rand hade börjat tänka på Varin igen. Han önskade att hon hade gett honom något råd om hur han skulle samtala med någon som förutsatte att han ljög. Utan att tänka sig för tillade han: Det är farligt att befatta sig med saker från sagornas ålder om man inte vet vad man sysslar med. Bartains tittade fundersamt ned i vinbägaren som om Rand just hade sagt något mycket djupsinnigt. Menar ni att ni inte stöder Galdrian i detta? Frågade han till sist. Jag sa ju att jag aldrig har träffat kungen. Nej, naturligtvis. Jag visste inte att Andor-männen spelade det stora spelet så väl. Vi ser inte många av er här i Carhain. Rand tog ett djupt andetag för att låta bli att säga åt mannen att han inte deltog i deras spel. Det ligger många spannmålspråmar från Andor i hamnen. Köpmän och handlare. Vem lägger märke till sådana? Då kan man lika gärna titta på skalbaggarna bland löven. Bartains röst förmedlade ett förakt som i lika mått omfattade köpmän och skalbaggar. Men än en gång rynkade han pannan som om Rand hade antytt någonting. Det är inte många män som reser i sällskap med en Aes Sedai. Ni verkar vara för ung för att vara väktare. Jag förmodar att först Inktar är Varin Sedais väktare. Vi är de vi sagt att vi är, sa Rand och gjorde en besvärad grimas. Utom jag. Bartains studerade Rands ansikte nästan utan att försöka dölja det. Ung. Ung för att bära ett svärd med hägerns märke. Jag är mindre än ett år gammal, sa Rand automatiskt. Och önskade genast att han låtit bli. Det lät dumt i hans öron, men Varin hade sagt att han skulle uppträda som han gjort inför den Amerlin-tronande. Och detta var det svar Lärn hade sagt åt honom att ge. I gränslanden räknade männen den dag då de fått sitt svärd som sin första dag. Så, från Andor, och likväl uppfostrad i gränslanden, eller kanske tränad av väktare. Bartains studerade Rand med smalnande ögon. Jag har förstått att Morgase bara har en son, vid namn Gawain. Ni måste vara nästan lika gammal som han. Jag har träffat honom, sa Rand försiktigt. De där ögonen, det där håret. Jag har hört att kungafamiljen i Andor har nästan samma färg på hår och ögon som Aelmen. Rand snubblade till fast golvet var av slät marmor. Jag är ingen ejlman, först Bartains, och inte heller tillhör jag kungafamiljen. Naturligtvis. Ni har gett mig mycket att fundera på. Jag tror att vi ska kunna hitta någonting gemensamt nästa gång vi träffas. Bartains nickade och höjde glaset till hälsning, varefter han vände sig om och började tala med en gråhårig man med många band på rocken. Rand skakade på huvudet och gick vidare för att slippa konversera mer. Det hade varit illa nog att tala med en Carhainsk furste. Han ville inte riskera att prata med fler. Bartains hade verkat hitta dolda betydelser i de mest triviala anmärkningar. Rand insåg att han just lärt sig tillräckligt mycket om Jace Jamar för att förstå att han inte hade en aning om hur det fungerade. Matt och Harryn, hitta någonting snabbt så att vi kan komma härifrån. De här människorna är inte kloka. Så steg han in i ett nytt rum och såg till sin förvåning att lekaren som satt i bortre änden och reciterade en berättelse ur Jakten på hornet till ackompanjemang av sin harpa var Thom Merrilyn. Rand stannade tvärt. Thom verkade inte se honom, fast lekarens blick gled över honom två gånger. Det verkade som om Thom hade menat vad han sagt. Ett snabbt farväl. Rand vände sig om för att gå, men en kvinna ställde sig med en smidig rörelse i vägen för honom och la handen mot hans bröst. Spetsarna välde ned runt hennes mjuka handled. Hennes huvud nådde honom inte riktigt till axeln, men toppen på den höga håruppsättningen kom i jämnhöjd med hans ögon. Hon bar en höghalsad dräkt vars spetskrage stack ut under hakan, och nedanför bysten var framsidan på den mörkblå klänningen täckt av färgglada ränder. Jag heter Elaine Chuliandret, och ni är den berömde Rand Althor. Eftersom vi befinner oss i Bartains slott antar jag att han har rätt att tala med er först. Men vi är alla fascinerade av vad vi har hört om er. Jag har till och med hört sägas att ni spelar flöjt. Kan det verkligen vara sant? Det är riktigt. Hur kunde hon? Calduin, ljus. I Carhain får alla veta allting. Om ni ursäktar. Jag har hört att det finns utländska furstar som spelar musik, men jag har aldrig trott att det var sant. Jag skulle verkligen vilja höra er spela. Vi kanske kan ha en liten pratstund, ni och jag. Bartains verkade fascinerad av vad ni hade att säga. Min make ägnar hela dagarna åt att smaka av viner i sina vingårdar och lämnar mig helt ensam. Han är aldrig hemma och pratar med mig. Ni måste sakna honom, sa Rand, och försökte ta sig runt henne och hennes breda kjolar. Hon gav till ett klingande skratt, som om han just sagt något mycket lustigt. En annan kvinna gled in bredvid den första, och ännu en hand lades mot hans bröst. Hennes klänning hade lika många ränder som Elaines, och de båda var i samma ålder, kanske 10 år äldre än han. Tror du att du ska få behålla honom för dig själv, Elaine? De två kvinnorna log mot varandra, men deras blickar var vassa som knivar. Den andra kvinnan vände sitt leende mot Rand. Jag är Bellaware och Sjelin. Är alla andra män lika långa som ni? Och så stiliga? Han harklade sig. En del är lika långa som jag. Ursäkta mig, men om ni skulle vilja... Jag såg att ni talade med Bartains. Det sägs att ni känner Galdrian också. Ni måste hälsa på mig någon gång så att vi kan få prata med varandra. Min make är på resa bland våra gods i södern. Du har lika mycket finess som en krogpiga, väste Elaine åt henne, men log omedelbart mot Rand. Hon har ingen stil. Ingen man kan tycka om en kvinna med så oborstade maner. Ta med er flöjt till mitt gods så kan vi prata. Ni kanske till och med kan lära mig att spela. Det som Elaine tänker på som finess är bara brist på järvhet, sa Bellaware med len röst. En man som bär ett svärd med hägerns märke måste vara modig. Det är väl verkligen ett svärd med hägerns märke, inte sant? Rand försökte backa undan från dem. Om ni bara vill ursäkta mig ett ögonblick så... De följde honom steg för steg tills han stod med ryggen mot väggen. Tillsammans bildade de breda kjolarna en mur framför honom. Han hajade till när ännu en kvinna trängde sig in bredvid de två andra och fogade sina kjolar till muren. Hon var äldre än de båda andra, men precis lika vacker. Ett roat leende spelade på hennes läppar, men det gjorde inte hennes blick mindre vass. Hon hade halvannan gång så många ränder på sin klänning som Elaine och Bellevere. De neg nästan omärkligt och blängde surt på henne. Försöker de här båda spindlarna snärja er i sina nät? Den äldre kvinnan skrattade. För det mesta lyckas de bara snärja in sig själva. Följ mig, stilige unge Andorman, så ska jag berätta lite om några av de bekymmer de skulle ge er. För att bara nämna en sak, så har jag inte någon make att bekymra mig om. Makar ställer alltid till besvär. Över Elaines huvud kunde Rand se Thom räta på sig efter att ha bugat inför en fullständigt oberörd publik. Lekaren gjorde en sur min och plockade åt sig en bägare från en bricka som en betjänt bar förbi. Ursäkta. Jag såg just någon jag måste tala med, sa Rand till kvinnorna och klämde sig ut ur den folla de hade bildat runt honom. Just som den sista av dem sträckte ut handen för att ta honom i armen. Alla tre stirrade efter honom när han skyndade bort till lekaren. Thom tittade på honom över kanten på bägaren och tog sedan ännu en djup klunk. Thom, jag vet att du ville att vi inte skulle träffas igen, men jag var tvungen att komma bort från de där kvinnorna. De ville inte prata om annat än sina bortresta makar, men de hade redan börjat antyda annat. Thom satte vinet i halsen och Rand dunkade honom i ryggen. Om man dricker för snabbt är det alltid lite som hamnar i fel strupe. Thom, de tror att jag konspirerar med Bartains, eller kanske med Galdrian, och jag misstänker att de inte tror mig om jag förnekar det. Jag behövde bara en ursäkt för att komma ifrån dem. Thom strök sig över de långa mustascherna med knogen och tittade bort mot de tre kvinnorna på andra sidan rummet. De stod fortfarande tillsammans och betraktade honom och Rand. Jag känner igen de där tre pojk. Breen Taborwin skulle ensam kunna ge dig en sån lektion som varje man borde få minst en gång i sitt liv, om han klarar det med livet i behåll. Bekymrade för sina män. Den var inte dum pojk. Plötsligt blev hans blick vass. Du sa att du var färdig med sig där. Folk här pratar knappt om någonting annat än fursten från Andor som dyker upp utan förvarning och med en ACD som sällskap. Bartains och Galdrian. Den här gången har du verkligen låtit vita tornet stoppa dig i middagsgrytan. Hon kom först igår, Thom. Och så snart som hornet är i säkert förvar ska jag göra mig fri igen. Det tänker jag se till. Det låter på dig som om det inte är i säkert förvar nu, sa Thom sakta. Så lät det inte förut. Mörkvännerna stalde Thom. De har tagit det hit. Bartains är en av dem. Thom såg ut att titta ned i glaset, men egentligen såg han sig nervöst omkring för att försäkra sig om att ingen var inom hörhåll. Fler än de tre kvinnorna sneglade på dem medan de låtsades prata med varandra. Men varje grupp höll sitt avstånd från de andra. Ett farligt påstående om det inte är sant, och ännu farligare om det är det. En sån anklagelse mot kungarikets mäktigaste man. Så han har hornet, säger du. Jag antar att du vill ha hjälp av mig nu när du har trasslat in dig med vita tornet igen. Nej, han hade bestämt sig för att Thom hade haft rätt, även om lekaren inte visste varför. Han kunde inte blanda in andra i sina bekymmer. Jag ville bara komma bort från de där kvinnorna. Lekaren blåste häpet i mustascherna. På så vis. Nåja, det är ju bra. Förra gången jag hjälpte dig fick jag ett stelt ben som belöning, och nu verkar det som om du låtit Tervallon knyta fast dig i sina trådar igen. Den här gången får du klara dig ur det på egen hand. Det lät som om han försökte övertyga sig själv. Det ska jag, Thom, det ska jag. Så snart hornet är i säkert förvar och Mert har fått tillbaka sin fördömda dolk. Mert och Harryn, var är ni? Plötsligt dök Harryn upp i dörren, precis som om Rands tanke varit en kallelse. Han sökte med blicken bland de församlade ädlingarna. De såg rakt igenom honom. En tjänare som inte behövdes existerade inte. När Harryn upptäckte Rand och Thom tog han sig fram till dem mellan de små grupperna av adelsmän och damer. Han bugade mot Rand. Ers nåd, jag blev hitsänd för att meddela att er bekänt har fallit och stukat knät. Jag vet inte hur illa det är, herre. Ett ögonblick stirrade Rand bara oförstående innan han begrep. Han var medveten om alla blickar som var riktade mot honom och talade så högt att de som stod närmast skulle höra. Den klumpiga idioten. Vad ska han duga till om han inte kan gå? Jag får väl gå och se efter hur illa det är fatt. Han tyckte att det borde vara rätt sak att säga. Harryn lät lättad när han bugade igen och sa, som ers nåd önskar, vill ers nåd vara vänlig och följa mig. Du spelar först mycket bra, sa Thom tyst. Men kom ihåg det här. Må så vara att Carhanierna spelar Jace Damer. Men det var vita tornet som skapade det stora spelet från början. Ta dig i akt, pojk. Han kastade en blick på ädlingarna. Ställde ifrån sig den tomma bägaren på en förbipasserande betjänt spricka och flanerade iväg, spelande på sin harpa. Han började recitera Mor Mili och Silkeshandlaren. För mig till honom, kar, sa Rand till Harryn och kände sig dum. Han kände hur allas blickar var fästa vid honom när han följde sniffaren ut ur rummet.